Podplay.
Violerna blommar, fåglarna sjunger. Doften av cederträ och poppel svävar i luften. Vid en sval grotta rinner friskt källvatten. Runt öppningen växer vinrankor med tjocka druvklasar. Inifrån grottan hörs en underbar sång. Ön är ett fullkomligt paradis. Så varför sitter en naken man och storgråter på stranden? Tårarna rinner ner för de solbrända kinderna och det tjocka skägget. Den starka kroppen skakar av sorg och saknad. De rödsprängda ögonen stirrar otröstligt mot horisonten. Då och då tvingar mannen ur sig en förtvivlad önskan. Snälla gudar, låt mig få komma hem. Du lyssnar på myten om Odysseus. Mannen som ger sig ut på litteraturhistoriens kändaste resa, Odysseen. Men vad hände egentligen på den 10 år långa resan? Jag heter Blenda Zettervall-Klingert. För länge sedan, så långt bak i antiken att mytologi, legender och verklighet smälter samman, gör sig Odysseus redo att segla hem. I 10 långa år har han slagits i det trojanska kriget. Läget verkade hopplöst. Achilles, Ajax och flera hjältar stupar tills den listige Odysseus knäcker en lösning. Kanske urtypen för alla luriga fällor, den trojanska hästen.
Precis i början av verket så kallar de honom för Polytropos. Och det betyder ju en människa med många vändningar, eller han kan hitta på många olika sätt att göra. Han kan välja många vägar. Han är väldigt påhittig egentligen. Det är väl det som är grejen.
Det här är Lars Nordgren, doktorand i antik grekiska. Han ska guida oss genom verserna och sångerna som beskriver resan.
Han är kort och lite bred och inte alls den här hjältetypen.
Han kanske inte är Brad Pitt i filmen Troja, men han är väl ändå stark?
Ja, han är stark. Han är jättestark och han är duktig på allt möjligt. Men det är inte det som är hans styrka, utan det är just den här påhittigheten att han har tänkt i förväg.
Okej, så Odysseus är stark, modig, men framförallt listig. Hans sylvassa hjärna är vad som skiljer honom från mängden. Han är det mytologiska Greklands smartaste människa. Slugare än en räv som tränar andra rävar i slughet. Och nu är det dags för denna gamla räv och hans lilla flotta att åka hem till ön Ithaka, utanför västkusten, till det som idag är Grekland. På Odysseus tid består det av ett lapptäcke stadsstater och kungariken, och på Ithaka är Odysseus själv kung. Där väntar hans älskade drottning Penelope och sonen Telemakos. Troja ligger på västkusten i det som idag är Turkiet. Resan därifrån till Ithaka borde ta ett par veckor om allt går smidigt. Men så kommer det inte riktigt bli. Redan kort efter avfärden blåser det upp till storm och hela Odysseus flotta drivs ur kurs. De driver i flera dagar utan att se skymten av land tills en gråaktig fläck uppenbarar sig på horisonten. En vildvuxen, klippig ö. Han har kommit till cyklopernas land.
Och det är verkligen så att de bara snubblar över den här ön. Men cyklopernas ö läggs fram på ett speciellt sätt för att Han visste nämligen, han kände till de här sen innan och han är en väldigt nyfiken person. Han vill verkligen veta vilka är de egentligen. Jag har hört talas om dem, det här vill jag veta mer om. Han vet det, att de är laglösa, att de inte odlar till exempel. Det tycker han är väldigt fascinerande, att de inte har någon jordbruk alls. Utan de, det visar sig att den här cykloperna, de är fårbönder. De mjölkar får och gör ost och sånt och lever på det som, ja, de, som råkar vara där bara.
Odysseus vill alltså ge sig iväg på någon slags studieresa. Cykloperna är jättelika varelser med övermänsklig styrka och ett enda öga. Sådana vidunder vill den nyfikna hjälten gärna se. Så han tar med sig 12 modiga män och ror in till ön. Enorma får stryker omkring i en vildvuxen skog. Klippor kikar över trädkronorna. När de går inåt land hittar männen en stor grotta. Vid öppningen står fat med färsk getost. Amforor med mjölk och spett med grillat kött. Tackar, tackar, tänker de hungriga männen och tar för sig. Men mitt i festmåltiden hör de ett dånande ljud närma sig. En jättelik skepnad syns över träden. Männen skyndar in i grottan och gömmer sig. Men den stora figuren kliver också in, lyfter ett väldigt stenblock och blockerar öppningen med det. Odysseus och hans män gömmer sig i den kolsvarta grottan. Men nu tänder figuren en brasa. Och männen ser för första gången vad de har att göra med. En urstark jätte med ett enda öga sitter framför dem. Och samtidigt som männen ser cyklopen ser han dem också. Odysseus kliver fram, rakryggad och självsäker. Han berättar att de är seglare som lidit skeppsbrott och ber om gästfrihet. Cyklopen svarar att han inte är skyldig dem någonting. Sen sveper han tag om två av Odysseus kamrater, slår ihjäl dem mot klippväggen och äter dem framför ögonen på de andra. Jätten berättar stolt att han heter Polyphemos och är den främste bland cykloperna. Sen somnar den fasansfulla varelsen. Männen vill döda Polyphemos, nu direkt, omedelbart, som hämnd för deras uppätna kamrater. Men Odysseus tänker steget längre. De kommer aldrig kunna rubba stenblocket själva. Det måste Polyphemos göra åt dem. Annars kommer de dö i grottan. Därför knäcker han en plan som han viskar till sina män. På morgonen släpper Polyphemos ut sina får ur grottan. Sen stänger han återigen in sina fångar. Medan cyklopen vallar får i den vilda skogen skrider Odysseus sällskap till verket. I grottan finns en avsliten trädstam. Den vässar de tills ena änden blir rejält spetsig. På kvällen återvänder Polyphemos, låser grottan och slukar ännu ett par män. Han behöver väl något att skölja ner maten med, frågar Odysseus och bjuder Polyphemos på vin. Cyklopen tackar, dricker upp och frågar gästen hans namn. Odysseus svarar att han heter Ingen. Sen somnar Polyphemos, mätt och salongsberusad. Nu griper männen tag om den vässade stammen och låter brasan glödga spetsen. Sen smyger de fram till cyklopen och med all sin kraft kör de spetsen in i cyklopens enda öga. Polyphemus vaknar i chock och skriker av ohygglig smärta. Utanför grottan frågar andra cykloper vad som händer där inne. Polyphemus svarar.
Hjälp, hjälp, ingen anfaller mig. Ingen är här och plågar mig. Och de andra cykloperna, för det finns ju fler, de säger, vad är det med honom? Har han druckit för mycket? Liksom. Det här är ju bara för idiotiskt.
Eftersom cykloper inte är särskilt klipska antar de andra att Polyphemus skadat sig själv och går tillbaka till sitt. På morgonen släpper den nyblinda Polyphemus ut sina får, men vakar vid grottöppningen. Han stryker med händerna över ryggarna på baggarna för att märka om fångarna försöker smita. Odysseus hittar en lösning på detta också. Han och männen klänger sig fast i ullen och hänger under magarna på de stora fåren så cyklopen inte märker när de lämnar grottan. Sen tar de sig illa kvickt till skeppet och kastar loss. Men nu begår Odysseus ett misstag. Han är inte bara nyfiken och listig. Odysseus är stolt också. Han vill att alla ska veta hur smart han är. Så när han står på däck på väg från cyklopernas land kan han inte hålla sig. Han ropar så högt han kan efter Polyphemus som rasar fram på stranden. Hans män ber honom sluta, men Odysseus fortsätter att håna cyklopen. Han ropar sitt riktiga namn så Polyphemus ska veta vem som besegrat honom.
Haha, jag besegrar dig. Jag är Odysseus förresten, och Polyphemus blir ju rasande arg. Vad som händer då är att han ropar på sin pappa. Poseidon då råkar vara pappa till den här Polyphemus. Nu vill jag att du ska hämnas på Odysseus för mig. Du ska, om du inte dödar honom direkt, så ska han i alla fall ha en fruktansvärt jobbig hemresa. Så det är det han säger. Det ska vara ett helvete för honom att komma hem helt enkelt.
Och det är ingen liten överdrift. Det är svårt att segla hem när havets gud har en oplockad gås med en. Hårda stormar driver Odysseus fartyg till hemska platser. I ett underligt land står hemska jättar och slungar klippblock mot dem. Tills hela den lilla flottan sjunker, utom Odysseus eget skepp. På en mystisk ö förvandlar den vackra trollkvinnan Kirke allihop till grisar, utom Odysseus och en till kamrat. Det är bara med guden Hermes hjälp han kan motstå hennes trolleri och övertala henne att förvandla tillbaka hans män. Kirke blir döimpad av Odysseus list och motståndskraft. Så pass att de bjuder honom till sitt sovrum.
Och hon bara, what? Hur gick det här till? Vad jäklar liksom. Och ja, förresten, kan inte du komma och ligga med mig nu, säger hon så här. Nej, det tänker jag inte göra, för att då är du, då kommer du och vad heter det, hugga mig i ryggen. Så att först måste du svära en dyr ed över att du inte ska hugga mig i ryggen. Ja, okej då. Och så kommer det bara en rad så här. Ja, sen låg de med varandra liksom.
Odysseus trivs hos Kirke. Här finns avkopplande stränder, god mat och trevligt sällskap. Efter alla år i krig på vift är det skönt för honom och männen att kunna sänka garden. Men det är nära att lockelsen får honom att glömma det som är viktigt. Fru, son, hem. Här passar Odysseus även på att hälsa på Brad Pitt / Achilles i dödsriket för att be om råd. Och den kände krigaren som stupade i kriget mot Troja lyfter ett varningens finger för den som söker ära och äventyr.
Han fick ju ett val som ung. Att vill du ha evigt liv eller vill du ha evig ära? Och då tänkte han, schysst, evig ära, det måste det ju vara då. Ja, men du kommer dö ung, absolut, inga problem. Så att han valde den liksom jordiska äran då. att så han blev ju den största. Han är ju fortfarande berömd som den största. Men när Odysseus träffar honom i dödsriket så tittar han på honom och säger: det här är för jävligt. Jag hatar att vara här. Det är fruktansvärt. Jag skulle hellre leva i evighet som daglönare på jorden än att behöva vara här nere.
Efter att långsamt ha backat ut ur dödsriket och den stela stämningen tar han förnuftet till fånga och fortsätter äntligen sin resa. Återigen bär ut på det böljande Medelhavet. Och snart hör seglarna ett underbart ljud färdas över vågorna. Odysseus vet precis vad det är. Sirener. Förföriska varelser som lockar seglare med sin hypnotiska sång. Sången är så förtrollande att ingen som hör den överlever. De styr rakt mot ljudet tills de kraschar mot vassa klippor på sirenernas ö eller svälter ihjäl för att sången gör att de glömmer att äta. En riktig öronmask alltså. Odysseus beordrar alla sina män att proppa vax i öronen så de inte ska förtrollas. Men han är ju så nyfiken. Han vill höra den omtalade sången.
Han då sätter bivax i öronen på sina mannar och säger åt dem strängeligen att de ska binda honom vid masten. Så han får ju höra vad det är de faktiskt sjunger. Det är också en väldigt, väldigt kort episod. Det är bara några rader i texten. Men vad de sjunger om är ju att de har visdomen. De har massa kunskap. De lovar att berätta allt för honom.
Sången är makalöst vacker. Odysseus skriker, ber och befaller männen att lossa honom. Allt han vill är att stanna och höra den för evigt. Men männen har inget. De har ju vax i öronen. De bara fortsätter ro tills sången är långt bakom dem. Odysseus blir den enda människa som hör sirenernas sång och överlever. Men efter denna lilla vinst radar motgångarna upp sig. Först ett smalt pass. På ena sidan finns en jättelik virvel i havet. På andra en klippa där ett köttätande, sexhövdat monster bor. Virven skulle döda alla ombord, så de håller sig nära klippan. Men monstret äter upp sex av Odysseus män. När de lämnade Troja hade Odysseus runt 600 män i sin flotta. Nu är det färre än 40 sargade herrar som återstår. De når en ö där solgudens boskap betar. Dessa välgödda kossor ser riktigt lockande ut för en grupp plågade sjömän. Men Kirke har varnat Odysseus. Ät inte boskapen. Då kommer gudarna straffa er. Så han förbjuder sina män att röra djuren. Men inte ens kungens befallning kan styra svältande män. När Odysseus somnar slaktar männen flera av djuren och grillar dem över elden. När Odysseus vaknar är han inte arg. Han är besviken. Han bönfaller gudarna att förlåta hans män. Men de olympiska gudarna är inte kända för sin förståelse. När sällskapet lämnar solgudens ö blåser det snabbt upp till storm. Självaste åskguden Zeus, Olympens kung, slungar en åskvigg mot båten. Seglen slits sönder, skrovet exploderar och masten klyvs i 1000 bitar. Alla Odysseus män drunknar i den våldsamma stormen. Med nöd och näppe får Odysseus tag i en bit av masten och klamrar sig fast.
I flera dagar rullar han runt i havet där och är liksom totalt ensam och utlämnad. Och det är en riktig megakris liksom.
Tunikan är söndersliten. Saltvattnet kliar överallt. Hunger och törst gör den starka kroppen utmärglad. I detta avdankade tillstånd spolas han i land på en främmande ö. det visar sig vara rena paradiset. Här bor en slående vacker kvinna med flätat hår och underbar sångröst. Hon heter Calypso och är en nymf, en slags naturgudinna. Och när hon får syn på sin skeppsbrutna besökare blir hon helt såld. Honom ska hon ha.
Hon erbjuder honom egentligen allt man kan önska sig. Alla sådana ytliga, kanske man kan säga, drömmar som människor har. Eller män då i det här fallet. Att han lever i en väldigt vacker plats och han lever med en väldigt vacker kvinna. Och han har erbjuden evigt liv och evig ungdom. Och vad kan liksom, vad kan vara bättre ungefär, va? Han har allt som man kan önska sig, tänker man. Men det enda han vill är att komma hem. Och det är det som driver hela historien. Han vill verkligen hem.
Odysseus må vara kung och krigshjälte. Men han är bara en vanlig dödlig. Det spelar ingen roll hur mycket han förklarar att han bara vill hem till sin fru Penelope. Calypso är en gudinna och gör som hon vill. Här blir Odysseus Calypsos privata leksak. Och varje dag sitter han ensam på öns vackra strand och gråter tills tårarna tar slut. Det var här vi träffade honom i början av avsnittet. Så här tillbringar han 7 hela år. Det enda han vill i världen är att komma hem. Men fångenskapen hos Calypso verkar suga musten ur vår stolte, slipade hjälte. Nu är skrytmonsen som ropade sitt namn till cyklopen som försvunnen. Kvar är bara en sorgsen, nedslagen man. Medan han sitter och bölar på stranden håller gudarna rådslag på Olympen. Pallas Athena, ständigt klädd i rustning och hjälm, tar ton. Hon har alltid ömmat lite för Odysseus. Kanske för att hon är vishetens gudinna och gillar Odysseus skarpa hjärna. Hon tycker att han lidit nog. Kan han inte få åka hem nu? Efter lite överläggningar går de andra gudarna med på det. Kanske mest för att Poseidon missat mötet och inte kan invända. Hermes, gudarnas budbärare, snör på sina bevingade sandaler och flyger till Calypsos ö. Hon tycker deras beslut är lite orättvist. De manliga gudarna får ju hålla på med mänskliga älskare hur mycket de vill. Men hon viker sig för olympiernas vilja. Hon till och med hjälper Odysseus med en ordentlig flotte så han kan resa i stil. Efter ytterligare ett par av Poseidons stormar tar sig vår plågade hjälte äntligen hem till Ithaka. Det har gått 20 år sedan han lämnade ön för kriget mot Troja. Odysseus skriker inte bara "jag är hemma" till Ithakas folk. Han valsar inte in i slottet och omfamnar sin fru Penelope heller. För det har ju gått många år och Odysseus är en försiktig man. Först och främst vill han säkerställa att Penelope varit trogen. Lite hyckligt av honom med tanke på Kirke och Calypso. Och så vill han se till att inte bli mördad. För medan han varit borta har otaliga friare tagit sig till ön.
Vad som har hänt är att många män i bygden då, på Ithaka men också de omkringliggande öarna, har fått nys om att här är herrelöst då. Så Odysseus son Telemachos har varit väldigt ung, så han har inte kunnat göra något motstånd. Och Penelope, hon har ju hållit, liksom sagt att vi vet inte att, om Odysseus är död eller inte, utan ni får vänta liksom. Men vad de har gjort då är att de har brutit mot någonting som grekerna kallar för xenia, som är då den här gästvänskapen, att om det kommer en främling så ska du ta hand om den personen. Det är så vi jobbar.
Friarna kan kanske mer liknas vid ogästvänliga banditer. Och sedan Odysseus åkte iväg har över 100 friare installerat sig i slottet och kräver att Penelope ska välja en av dem. De hotar dessutom sonen Telemakos till livet flera gånger. Detta får Odysseus höra av en gammal tjänare, den enda på hela ön som känner igen kungen, som klätt ut sig med Athenas hjälp. Tjänaren hämtar sonen Telemakos och tar honom till Odysseus. Far och son faller i varandras armar med tårar som rinner ner för kinderna. Sen gör de upp en plan för att ta itu med friarna. Drottning Penelope har utlyst en tävling. Hon meddelar att hon kommer välja en av friarna idag. Men bara den som klarar en utmaning. Medan friarna spetsar öronen plockar drottningen fram Odysseus pilbåge. Den är enorm och strängen sitter hårdare än berget. Den friare som kan spänna bågen och skjuta en pil genom hålet på 12 uppradade yxor kommer vinna Penelopes hand. En efter en försöker friarna. Ingen av dem kan ens rubba strängen. Männen börjar ursäkta sig som någon som skyller på kontrollen när de förlorar ett tv-spel. Nu kliver Odysseus fram, återigen utklädd till tiggare. Han ber att få försöka. Friarna hånar den slitna mannen och skrattar honom i ansiktet. Men han spänner bågen utan vidare, skjuter pilen genom yxhålen och möter sedan ett rum fullt med häpna blickar. Under tiden låser sonen Telemakos rummet och gömmer friarnas vapen. Tiggaren avslöjar nu att han är kung Odysseus och han är trött på alla snyltare. Han lyfter bågen mot friarna och slaktar dem allesammans.
Den som har läst Iliaden vet att poeten eller den som har skrivit det här dröjer väldigt mycket vid skildringar av äckel, alltså de fruktansvärda saker som händer när ett spjut går igenom huvudet på en person och hur det liksom splittras på baksidan och allting blir, det är ganska vidrigt beskrivet och men samtidigt väldigt verkligt. Jag antar att folk gillade att höra det här när sångarna sjöng. Och det finns en del sånt i Odysseen också. Och det är samma sorts beskrivningar liksom.
Men Penelope är inte övertygad. Hur kan hon veta att mannen framför henne är den han påstår? Därför ber hon om något som bara den sanne Odysseus kan klara. Hon ber honom flytta hennes säng. Och nu faller Odysseus i gråt. Efter alla dessa år, prövningar och nära dödenupplevelser känns det som att han ska falla på målsnöret. Han svarar att det inte går. För den sängen byggde han själv och ena sänggaven är karvad ur ett olivträd som står mitt i sovrummet. När hon hör hans svar brister det för Penelope. Det svaret hade bara hennes Odysseus vetat. Efter 20 års väntan får Odysseus äntligen omfamna och kyssa sin älskade fru igen. Nu är han äntligen hemma. Odysseen har varit en kioskvältare ända sedan antiken. I över 2500 år har folk fascinerats och imponerats av Odysseus list och övermod. Så pass att det blir mallen för hur hjältesagor ser ut. Den påverkar böcker, tv-spel och filmer än idag. Det är knappast överdrivet att påstå att berättelsen om Odysseus är den viktigaste i västerländsk historia.
Man pratar om det här Hero's Journey. Den här är så tydligt uppbyggd på det sättet. Han går vilse, han får frestelse, han prövas. Han kommer tillbaka och blir igenkänd. Men det viktigaste kanske är ju att det inte är en sån här stolpig historia om att han är så störst, starkast och bäst och aldrig misslyckas. Liksom, utan han har en massa brister. Det går inte bara bra. Han är modig och listig och så, men han är också väldigt fåfäng och förstör för sig själv. Då. Så det är ju väldigt relaterbart. Allting det är inte en rak linje liksom. Så han, vad ska man säga? Det handlar inte om att vara hjälte, utan det handlar om att vara människa.
Du har lyssnat på Myten om Odysseus med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Myten om produceras av Podplay.
Podplay, en del av